Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Palmemordet, mörkläggning med Gunnar Wall, del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ta emot på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det andra avsnittet från det release-event som hölls med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet. Men Dan och Gunnar har ju som sagt redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt. Därför blir det här avsnitt 4 i samma ämne. Och trots att det var länge sedan de förra intervjuerna gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnumreringen någorlunda konsekvent. Jan Stocklassa, Lars Borgnäs, Schiaffino Musara, Kari Puttiainen, Henrik Ankarsäter, tidigare spaningsledare Christer Petersson och självklart också Gunnar Wall. Det här är bara några av alla de personer som vi haft som gäster i podden sedan starten. Målet är att försöka få med fler personer som är insatta i ämnet och vi ger oss inte förrän vi haft med alla de stora profilerna på ämnet Palmemordet. Ett bra sätt att underlätta vår strävan att få in fler gäster och att göra en massa nya avsnitt, det är att gå in på patreon.com/palmemordet och sponsra oss med en summa per utgivet avsnitt. Om du tycker Patreon är krångligt så går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. Idag ska vi alltså fortsätta att lyssna på Gunnar Wall när han pratar om sin bok Mörkläggning, statsmakten och Palmemordet. Och dessutom svarar han på ett stort antal av era lyssnarfrågor. Om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemordets YouTube-sida. Länken hittar ni på facebook.com/palmemordet. Men nu över till själva eventet och första lyssnarfrågan till Gunnar. Då skriver Otto Ekevi, som för övrigt är väldigt engagerad i Palmemordet själv, gör väldigt bra intervjuer. Han skriver så här. Nu ska vi se, nu,
Nu blev det en fråga om utredningen här, men fråga till Gunnar. Vad är den mest betydande handling du fått ut från Palmeutredningen sedan den lades ner, undrar Otto Ekeved alltså?
Det tänker inte jag berätta, för att jag har faktiskt fått ut några handlingar som följd av tips från enskilda personer, och det är sådana handlingar som jag tills vidare inte har lämnat vidare. Nej.
Det kan jag förstå. Om vi då ska ta en fråga som rörde just Skandiamannen där, så säger Gentle for You, säger: kan man föra i bevis att Stig Engström var med i någon form av komplott, eller kan man bara misstänka det?
Man kan väl säga så här, att det finns ju ganska många som tror att Engström var oskyldig till mordet, och det är i alla fall vad jag tror. Det finns de som tror att han var ensam gärningsman. Och det var ju åklagarens huvudsakliga tankegång. Sen finns det folk som har resonerat, inte minst naturligtvis utifrån det faktum att han arbetade i Skandiahus, som ju hade varit ett stay behind högkvarter tidigare, att han skulle varit med i någon sorts komplott. Och det är väl inte konstigt att sådana frågor kommer upp, men det är ju inte någonting som är bevisat på något sätt.
Men Olof Lövmo hänger på där. Han frågar: hade det varit känsligt att utreda SE Stig Engström bättre medan han levde? Tror Gunnar Walla, tidigare spanings- eller förundersökningsledare, medvetet bortsåg från märkligheterna i Stig Engströms vittnesmål, eftersom det kunde leda vidare till att potentiellt känsliga uppgifter kom fram? Eller tyckte föregående spanings- förundersökningsledare att det inte fanns någon bäring i caset mot SE? Eller var det föregående spaningsförundersökningsledare inte kompetenta nog att se de besvärande omständigheterna för SE? Så vad tror du? Hade det varit känsligt att utreda Skandiamannen medan han levde? Hade det överhuvudtaget gått, tror du?
Alltså, man kan ju säga så här, att det finns ju en diskussion om det var någon form av kuppövning i Stockholm under mordnatten. Och ett av inslagen som gör att det har växt är ju naturligtvis de här observationerna av walkie-talkies som har gjorts i rätt stor utsträckning. Och det finns ju andra omständigheter som också leder till att sådana frågor har kommit upp. Och då kan man ju säga att om det var så att det var någon form av kuppövning, då kan man naturligtvis tänka sig att folk från Stay Behind-nätverket var inblandade i den kuppövningen. Och då kan man naturligtvis också tänka sig att då kan man ju tänka sig möjligheten att även Stig Engström, som arbetade på Skandia, skulle kunna haft kontakter med sådana personer, och att liksom, oberoende om han var indragen i kuppövningen eller inte, så skulle det naturligtvis kunna ha varit så att någon kan ha varit orolig för att börja ställa frågor till honom, för att man inte visste vart det skulle leda. Det där är ju, alltså det är ju, det går inte att få några säkra svar än så länge, men alltså vi får väl hoppas att fortsatta diskussionerna om mordutredningen och de fortsatta handlingar som kan komma fram kan fylla i bitar av vad som hände under mordnatten, och också leda till klargöranden om den typ av aktiviteter, den typ av spaningsaktiviteter som uppenbarligen förekom under natten och som vi inte vet riktigt vad de handlade om.
Dan, har du fler frågor, eller ska jag fortsätta med lyssna frågor?
Jag har fler frågor, men ta några lyssna frågor till.
Äntligen.
Jag vill bara ställa en fråga till Gunnar först. JO kontra riksåklagaren, vad hämtar?
Ja, det är så att riksåklagaren, att åklagarmyndigheten ska lämna ett svar till JO i november. Det finns ett datum också, jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var, som handlar om frågor kring hur Peterson agerade i samband med nedläggningen av utredningen och utpekandet av Stig Engström. Och ja, alltså det var ju distinkta frågor som ställdes av JO på eget initiativ. Jag kan ju bara tolka det som att JO reagerade över det som skedde den 10 juni och vill ha svar på egentligen vad som har skett. Därför att det ingår i JOs arbetsuppgifter att granska rättsväsendet. Så att, och det skulle ju mycket väl kunna får vi se naturligtvis, men det skulle kunna leda till en kritik ifrån JO om det här, och det kommer ju i sådana fall att ha betydelse för en annan fråga, menar jag, nämligen hur sannolikt är det att den här nedläggningen av utredningen kommer att stå sig? För att det är ju visserligen så att även fast RO nu har beslutats för att inte överpröva Christer Peterssons beslut, så kan ju naturligtvis en åklagare i framtiden bestämma sig för att återuppta utredningen med hänvisning till att nya uppgifter har kommit fram. Och då kan man säga att om det är så att JO kommer med en skarp kritik av nedläggningsbeslutet, så bäddar ju det, kan man väl säga, för att utredningen skulle kunna återupptas lite lättare än om samtliga statliga myndigheter säger att allting är okej. Det finns inget att anmärka på.
Vet vi vilka frågor JO har ställt?
Ja, det finns alltså JOs frågor till åklagarmyndigheten. Det hittade jag på nätet, så det ska gå lätt att reda på. Men alltså, det rör ju helt enkelt om vilka motiv som fanns bakom att man valde att göra som man gjorde. Men alltså, det är ganska distinkta frågor. Det går att titta på.
Okej, tillbaka till lyssnarna.
Absolut. Stefan Karlsson är med oss i chatten här och är med som tittare just nu. Och han skriver: Gunnar, hur ser du på det faktum att Ebbes bravader finansierades av Thomas Fischer, tidigare kompanjon till Bofors ägare Erik Penser, apropå vapenhandeln som möjligt motiv?
Ja, det är en slående tanke. Nu har inte jag hittat någonting som kopplade till att Fischer skulle ha kastat in pengar på grund av att dölja vapenhandel, utan det som har kommit fram är helt enkelt att Ebbe kände Fischer. Fischer hade redan tidigare varit intresserad av olika typer av hemliga operationer. Han hade finansierat övervakning av sovjetiska lastbilar i Sverige och sådär. Och när Ebbe kom och sa att han hade någonting på gång och ville låna pengar av Fischer. Fischer hade ju väldigt mycket pengar, så för honom var inte det där någon större uppoffring. Så tyckte väl han att det var okej. Okay. Alltså, det är inte säkert att man kan komma och säga så mycket djupare än så. Jag vet inte.
Fler lyssnarfrågor. Emil Mattias Lindström Wennberg skriver: Har Gunnar funderat på att skriva andra typer av böcker, krimromaner eller dylikt? Böckerna är fruktansvärt välskrivna, och vi ska väl konstatera att du har skrivit alltså inte bara om Palmemordet, utan att även har kommit ut andra böcker, men inte kanske just kriminalromaner, inte sant?
Jag har skrivit en kriminalroman.
Det är det.
Faktens mörka korridorer, som kom ut för några år sedan och som jag själv tyckte var väldigt rolig att skriva, men som inte blev särskilt recenserad. Den största recensionen var författaren Stig Larsson, alltså inte Stig som inte levde där, utan Stig Larsson som skrev i Aftonbladet och som inte tyckte att det var så bra. Så tråkigt, tyckte jag. Men är det så att folk tycker att jag skriver bra, så tycker jag gott att ni ska ge den en chans, för att jag var rätt nöjd med den själv. Men sen har jag ju skrivit ett antal andra böcker också, då faktaböcker. Bland annat om 11 september. Jag har skrivit en bok om spioner. Jag har skrivit en bok om rymningar. Och det går att hitta på min hemsida, så ser man vad jag har skrivit. Och framförallt senast också en bok om andra världskriget, som jag själv tyckte var en stor utmaning att skriva. Men som jag blev rätt nöjd med.
Då kan vi konstatera att det är bara en i den här trion som inte har fått några böcker utgivna, och det är jag. Dan har ju också lite författarskap bakom sig, ska vi säga så, Dan? Vi lämnar det, tycker jag. Och så skriver Martin Gustafsson: Gunnar Wall skriver i sin bok Huvudet på en påle om ett lunchmöte han hade med Åke Rimborn, där Rimborn hade med sig sina originalanteckningar från mordnatten, från hans samtal med Lisbeth Palme. Och de samtalade om omständigheterna kring rikslarmet. Vet Wall om anteckningarna finns kvar i familjen Rimborns ägo?
Nej, det vet jag inte, men det är ju en bra fråga.
Ja, det var kort och koncist där. Susanne Wigfors skriver: Om det kommer fram nya uppgifter så kommer väl utredningen att återupptas, men vem ska bedöma detta? Förmodligen, alltså jag antar, bedöma uppgifterna och bedöma om det ska återupptas.
Ja, jag kan tänka mig att det här är ju inte helt lätt. Jag kan tänka mig att kommer det fram uppgifter i Stockholm, så antar jag att det är en åklagare i Stockholm som gör det. Kommer upp uppgifter i Göteborg, är det väl en åklagare i Göteborg som kanske tittar på det först och så vidare. Det ska väl finnas, alltså det finns väl olika sätt ibland att avgöra vilken åklagarmyndighet som ska ta upp ett visst fall, och det får man kanske avgöra inbördes. Men alltså är det så att det kommer upp någonting, så då finns det möjligheter att starta igen, så att säga. Även om det just nu, när riksåklagaren har sagt att det inte är läge att överpröva Christer Petterssons beslut, så tror jag att den åklagare som just nu kommer på att jag vill återupprätta utredningen kanske kan räkna med att få det lite svettigt om öronen.
Troligen så, absolut. Susanne Wigfors hänger på en fråga här och skriver: Gunnar, om man har nya uppgifter att lämna om Palmemordet, vem ska man då kontakta? För utredningen är ju nedlagd.
Ja, det är naturligtvis frestande att säga att man ska kontakta mig, och det får man väldigt gärna göra. Men alltså, är det uppgifter som polisen borde ta ställning till, så tycker jag definitivt att man ska vända sig till polisen med det. Och då tycker jag samtidigt att man kan ju gott informera nyhetsmedia eller enskilda skribenter som är engagerade och insatta i ämnet också, så att risken inte är stor att det bara ska hamna i ett skåp.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yes. Dan, har du någonting mer, eller ska vi fortsätta på lyssnarnas?
Jag har några grejer till, jag kan köra igenom dem. En fråga jag har om mörkläggning är den här skuggningen. Smugglingsutredarna upplevde att de blev skuggade. Om jag inte minns fel så upplevde även smugglarna att de blev skuggade. Polisman A klagade på att han var skuggad.
Jo då.
Vad hände där?
Att det var just... Nej, men alltså, det här är intressant därför att när tullkriminalens smugglingsutredare skulle utreda Ebbe Carlsson-affären, så reste de upp ifrån Skåne till Stockholm och ägnade sig åt att höra personer som var involverade i det hela. Och då märkte de plötsligt att de var skuggade ute på stan. Och där handlade alltså om personer som själva utbildade andra i skuggning, så att de hade ju bra koll på det här, och de satte igång då för att se hur väl det stämde att lura de här som skuggar dem, så de liksom sprang runt och gjorde överraskande rörelser och så vad som hände och så vidare. De ansåg sig få klara belägg för att det fanns folk som skuggade dem. Och det här kom till sist ut i media, och det utbröt en stor debatt vilka som i sådana fall borde utreda detta. Och det fanns nu en del indikationer på, förstod jag, att det kunde vara folk från Rikskriminalen som hade varit inblandade i skuggningen. Och då var det, kan man tycka, kanske mindre lyckat att det just var Rikskriminalen som fick hand om utredningen om de hade varit skuggade eller inte. Och det som är lite lustigt i sammanhanget är, kan man säga så här, att i efterhand utreda om folk har varit skuggade är naturligtvis väldigt svårt. Så man skulle ju kunna tänka sig att riskkriminalens utredning landade i att vi har tyvärr inte kunnat fastslå vad som eventuellt har skett. Men det som istället hände var att riskkriminalens utredare kom med en rapport som entydigt och aggressivt hävdade att de absolut inte hade blivit skuggade. Vilket jag tycker var lite intressant i sammanhanget. Det står mer om det, det är i boken också. Men jag tyckte det var så kul. Och det här, alltså det här ska man lägga samman med andra uppgifter som också förekommer i boken. Till exempel olika misstänkta former av olovlig avlyssning. Då till och med KG Svensson som var Palmeåklagare i början. Han hade skäl att tro, menar han, att han och hans medåklagare Lage Karlström hade avlyssnats av Holmer på sina tjänsterum. Så att alltså det har funnits en massa frågeställningar av det här slaget som liksom ger en bild av att det kan ha förekommit olika typer av övervakning även i, alltså inom och mellan statliga myndigheter. Det är inte riktigt så det ska gå till, kan man tycka. Men det är spännande.
Gunnar, du hävdar att när polisen tog in Christer Pettersson så hade de i princip ingenting alls på honom. Kan du utveckla?
Jo, det kan jag faktiskt göra. Och det här hade jag faktiskt fått höra i förväg att det var en fråga som skulle kunna komma upp. Och det här är svårt att dra i huvudet. Så att jag ska faktiskt ta och gå lite till en fusklapp här. Och då kan man säga, vad hade man på Pettersson? Ja, han var våldsbenägen. Det var känt. Han kunde se otäck ut. Han hade tidigare dödat på en plats nära där Palme sköts till döds. Och han hade varit i centrala Stockholm under mordkvällen. Det visste man. Man spekulerade om att Pettersson kanske hade begett sig till Sigge Cedergrens bostad när han kom in till stan. Man var inte säkra på det, men det var en möjlighet. Han kunde gett sig dit för att få knark. Om han gjorde det så kanske han hade träffat på makarna Palme vid bio. Som inte var långt ifrån Sigges bostad. Och han kanske också var kvar i stan när filmen slutade. Det var oklart exakt när han åkte hem, så det där visste man inte riktigt. Va? Men det var inte uteslutet. Och det kunde ju tänkas att han i sådana fall skaffade sig tillgång till en till exempel Danifrån. Och att han väntade ut Palme vid Grand för att sen begå mordet. Och det här, ja, det var inte uteslutet, men det var ju bara alltså tänk om alltihopa det här. Va? Det man inte hade, man kunde inte visa att Pettersson haft tillgång till vare sig Sigges eller någon annan revolver under mordkvällen. Man kunde inte fastslå att Sigges revolver var mordvapnet. Sen visade det sig att den inte var det. Det fanns alltså en revolver som var aktuell då i det sammanhanget. Men den hade inte använts till mordet. Man kunde inte heller någon teknisk bevisning mot Pettersson som band honom i mordet. Inte några krutstänk eller någonting sånt där. Man kunde inte visa någon motiv för honom att begå dådet. Och de hade inte någon vittne som känt igen Pettersson vid Grand. De hade inte heller någon vittne som känt igen honom i Dekorima-hörnan. Och de hade inte någon vittne som känt igen honom längs mördarens förmodade flyktväg. De hade inte någon vittne som hört dem säga att han hade skjutit Palme. Och de kunde inte bevisa att han var kvar i centrala Stockholm när mordet ägde rum. Då kunde inte ens bevisa att han ljög när han sa att han var hemma redan 23.30, vilket han själv hade hävdat. Så att de hade ingenting av det när de bestämde sig för att Pettersson skulle hämtas in på morgonen den 14 december. Sen fick de ju steg för steg en del uppgifter som så att säga fyllde i det här. Det fanns ju folk som ansåg sig nog ha sett honom vid Grand. Det kom ju senare upp folk som sa att Pettersson hade sagt både det ena och det andra om Palmemordet och så vidare. Men ingenting av det hade de när det hela rasslade igång. Och det är rätt anmärkningsvärt alltså. Det skulle jag säga är att de hade egentligen ingenting.
Men det var ju inget annat, utan han var bara ombedd att förhöras upplysningsvis.
Ja, alltså de hade lagt en lapp i lådan hos honom om att de ville att han skulle åka in den 14. Och då, sen på morgonen ringde han till polisen och sa att han hade ont i knät. Så att han orkade inte åka in, kommer inte ta det senare. Och då sa de här, nej men hör du, det är inga problem, vi åker och hämtar dig. Okej då, sa Pettersson. Och sen så ringde han en kompis och sa att vi skulle ju ha setts lite idag, men det får bli lite senare idag för jag ska in och snacka med snuten. Ja, och det blev ju alltså, avsevärt senare. Men det fanns alltså egentligen ingenting i omständigheterna där som gav honom någon hint om att det skulle bli så här stort. Och det är ytterligare indikation på det som jag tycker är roligt. Det var att under hösten så telefonavlyssnades han. Och det var en laglig telefonavlyssning ska man säga. Även om man kan fråga sig på vilken grund den sattes in. För de hade ju inte mycket att gå på egentligen. Men det var en laglig telefonavlyssning i alla fall. Och för att utredarna skulle kunna få Pettersson att säga något intressant, så tog man då in och förhörde en kvinna som han var tillsammans med då, och frågade henne om Palmeutredningen. Ställde lite olika frågor så här. Och då tänkte de att det här kommer skaka om henne, så att då kommer hon ju att ringa Pettersson om vi har lite tur här. Och då kan vi se vad han säger. Och kanske han blir skraj. Och det stämde väldigt bra. Hon ringde Pettersson och sa, hörru Christer, de hörde mig om Palmemordet. Och sa Pettersson, ja hörru, jag undrar bara var Måns är.
Just det, katten Måns,
det var hans katt. Det var hans katt. Ja, och de frågade mig en massa om ordet. Så här, ja, men jag vet inte var Måns är. Jag tycker det är jättejobbigt, sa Pettersson. Och så blev det liksom, fast liksom ingen respons överhuvudtaget. Utan det handlar bara om Måns. Så han hade, som det verkar, inte någon minsta hint om att han skulle bli den officiella Palmemördaren, utan det bara slog till plötsligt. Och då hade utredarna däremot alltså pratat med väldigt, väldigt mycket folk i hans omgivning och raggat uppgifter verkligen. Men man hade liksom inte fått fram något riktigt, va? Men det som hade hänt under tiden var ju det att då hade ju åklagarna, framförallt och Jörgen Almblad, hade alltså preparerat Lisbeth. Och han hade sagt åt Lisbeth att de hade en person som var alkoholist, som var kraftigt misstänkt. Så att steg för steg hade liksom byggts upp en föreställning åt Lisbeth att de hade en stor grej på gång. Och när hon sen då blev kallad att se på den här raden, så att säga, så som hon själv sa, och det stämmer säkert, så var hon övertygad om att de måste ju ha starka grejer på honom, annars hade de ju inte bett henne att överhuvudtaget se på den här mannen, va? Men det hade de inte, och det hon inte förstod var ju det att hon skulle ju ensam få bära hela tyngden i rättegången. Alltså alltihopa stod ju och föll med henne. Va? Det hade hon inte förstått då, utan liksom, det blev ju en ytterst obehaglig överraskning för henne.
Vet vi hur många Lisbeth konfronterades med? Vet vi Viktor Gunnarsson? Var det några fler?
Nu ska vi se här. Fick hon inte titta på den här mannen som hon trodde var skuggan också? Det var ju en av Gunnarssons bekanta, en tysk, som jag vill minnas att hon fick titta på honom också, men det gav ingenting.
Så hon hade inte konfronterat?
Sen fick hon ju se massor med foton. Hon hade fått se, jag vet inte hur många foton hon hade fått se sammanlagt. Ja.
Hon hade inte fått se någon videokonfrontation eller någon fysisk konfrontation på 2 år då?
Nej, precis. Så att, exakt. Och alltså det hon skulle göra då, det var ju alltså att hon skulle peka ut en person som hon hade sett 3 år innan, kan man säga. Alltså i stort sett 3 år innan. Och det förtjänar ju också uppmärksammas att alltså hon hade ju alltså redovisat 3 olika observationer som var det som kom igen då i rättegången. 2 av de observationerna kunde inte användas för någon sorts identifikation, för det ena var när hon såg ryggtavlan på gärningsmannen som sprang in i gränden, och så såg hon en man som stod inne i gränden som förmodligen var vittnet Lars, kan man anta, för det var en stund efter mordet som han stod och tittade ut på Sveavägen. Men hon trodde att de 2 observationerna och den tredje gällde samma person, vilket den med största sannolikhet inte gjorde, för att För att den observationen där hon hade sett ett ansikte, det var vittnet Anders B, skulle jag vilja säga. Därför att det stämmer väldigt bra med beskrivningen av var den personen stod. Och hon säger själv i rätten att hon tittade upp från Olof för att se om hon kunde få hjälp av någon i omgivningen. Och stod en man på ungefär 7 meters håll. Och hon såg på hans blick att han inte skulle hjälpa henne. Och då såg hon sig om åt annat håll. Först efteråt så hon förstod att det var mördaren, som hon uttrycker det. Och där stämmer väldigt väl med Anders beskrivning. Han såg hur kvinnan såg på honom och att han då fortfarande inte var säker på att skottlossningen var över och inte vågade lämna porten där han stod. Så att alltså det stämmer klockrent, ska jag säga. Och det innebär att, nu ska vi se vart jag var på väg i mitt resonemang här. Jo, att Lisbeth hade alltså gjort en hastig observation av en man som hon, när hon såg honom så tänkte hon inte att han kunde vara gärningsmannen utan att det var någon som hon hoppades att få hjälp av. Och hon hade alltså inte sett på den mannen längre än att hon insåg att hon inte skulle få hjälp. Då var det den korta observationen som skulle ligga till grund för hennes utpekande av gärningsmannen 3 år efteråt. Och då hon hade preparerats på det sätt som vi vet. Och det alltså intressant är också att i det protokoll som åklagarna skrev för konfrontationen så säger hon, han stämmer på min beskrivning, säger hon. Hon säger inte han stämmer med hur jag minns honom, utan på min beskrivning. Vilket liksom ger mig en bild av att hon checkade av en sorts inre minneslista av vad hon hade sagt ungefär. Tänkte att det här kanske kan stämma hyfsat bra ungefär. Och det är alltså att observera att det var först 6 veckor senare när hon fick se filmen en andra gång. Alltså den dagen som hon fick se filmen en andra gång, 6 veckor senare, då lät åklagarna skriva ut protokollet från den första visningen. Så under 6 veckor fanns det inte någon dokumentation från den första visningen. Inte ens Ölvebro och de andra i spaningsledningen hade fått se någon dokumentation av vad Lisbeth hade sagt. Vilket får mig att tro att åklagarna i 6 veckor hade varit väldigt osäkra på exakt vad Lisbeth skulle säga, om hon skulle ställa upp och om hon skulle stanna för att det var ett utpekande. Så de höll det här öppet i 6 veckor ända tills hon kom igen och då hade bestämt sig. Då blev det liksom den officiella storyn. Så alltihopa ger på mig ett intryck av att Lisbeth så att säga föstes in i det här utpekandet och att utpekandet som hon gjorde den 14 december egentligen inte var särskilt entydigt, utan att det var mycket mera han såg otäck ut, han som var alkoholist ungefär, men inte så helst mycket mer än så.
Då har vi glidit över till huvudet på en pål här, så tillbaka till mörkläggning. PK-protokollet som visar att Sigge Cedergren var hemma i sin lägenhet vid tiden för mordet. Du hävdar att mycket pekar på att det protokollet är förfalskat.
Ja, det skriver jag i mörkläggning, skriver jag rätt så mycket om det, och det är en av de mystiska sakerna i Pettersson-rättegången som är väldigt svår att få ordning på, men som jag ser som ett tecken på någon form av fiffel som har förekommit i polisarbetet där och som det inte är helt lätt att förstå vad det ursprungliga syftet kan ha varit med. Men om man säger så här att Sigge Cedergren hävdade själv att han reste hem från spelklubben Oxen ett tag efter klockan 23 och att han passerar mordplatsen vid en tidpunkt som tycks ha varit någon gång efter mordet. Han talar själv om att han hörde sirener och så vidare, och hans medresenär i bilen då, en kille som heter Reine, sa samma sak. Det var liksom, och de såg också på hemvägen en man som sprang iväg på Lundbakargatan norrut, som de efterhand började undra om de kunde vara inblandade i mordet. Alltihopa tyder på att deras uppfattning var att de åkte förbi mordplatsen någon gång då, strax efter mordet. Vilket också stämmer överens med att en förare i en Volvo som Sigge mötte när han körde på ett enkelriktat kom in med uppgifter till utredarna senare, gav stöd då att det tycks ha varit någon gång kanske strax efter 11:30 eller så här som hon hade stött på sig där. Så alltihopa det tyder på att han var inte hemma vid tiden för mordet. Men det protokollet hävdar är att han var hemma från och med klockan 23 och till efter mordet. Och de samtal som finns nedtecknade i protokollet säger sig själv då att han kan inte komma ihåg de här samtalen. Och tittar man på innehållet i de samtalen pekar det också på att det här är inte samtal från den kvällen. Utan jag får intrycket av att det här är någonting som har klippts ihop i efterhand. Vilket också understöds av att under hela det första året så agerar palmutredarna som om de tror på Stiges egen version. Sen våren 87 då säger de plötsligt att nu har vi hittat ett avlyssningsprotokoll här som visar att du var hemma vid tiden för mordet. Och då säger Sigge, men det kan jag väl aldrig tro, det är jättekonstigt, säger Sigge, och de tar upp olika saker. Han förstår ingenting. Och då undrar man, hur kan utredarna i ett år ha missat det här? För det var ju så att de var intresserade av Sigge under det första året ganska mycket, just för att Sigge hade den här uppgiften om den springande mannen och så här. Så han hade hört sig om och om igen. Men alltså, det är någonting som händer våren 87, då plötsligt så dyker de här uppgifterna upp. De uppgifterna får betydelse i Pettersson-rättegången, men jag tror inte att de kan ha fabricerats med syfte för det, för att det är alltså våren 87 de här nya uppgifterna dyker upp, och Pettersson var inte aktuell på det sättet då. Men det passade väldigt väl in i Pettersson-rättegången, därför att där får man då uppgifter i protokollet om att Roger Östlund ringde till Sigge klockan 23:15 till klockan 23:21. Och det blev väldigt användbart eftersom Roger till sist, efter mycket påverkan från utredarna, kommit fram till slutsatsen att han såg ju Pettersson utanför grann när han själv stod där inne och ringde. Och då har man ju väldigt snygg grej. Jaha, då var Pettersson där när makarna Palme lämnade bion. Och det är alltså eftersom Roger kände Pettersson väl, var ju hans utmanande i det avseendet liksom mer intressant än andra vittnen. Som hade försatt att kunna ha sett en sån person och inte kände Pettersson, så att säga. Men det intressanta är att alla vittnena som har berättat om Roger, som var inne på bion den kvällen, de placerar honom till att han kom in på bion efter 23:30. Och det betyder att han kan inte ha stått där inne och sett Pettersson stå utanför omkring 23:15 eller någonting sånt där, utan av allt att döma så kom han in efteråt. Och det är också sant att han åtminstone försökte ringa ett samtal när han var inne på bion, men det bör i sådana fall inte ha varit Sigge-samtalet, för det stämmer inte i tid, så att säga. Så alltså där är det är väldigt underligt, och det kanske på något sätt sammanfaller med att det finns ju olika oklarheter om vad narkotikaspanare gjorde på mordnatten överhuvudtaget, alltså saker som inte utreddes. Så jag tror att där finns det ett ytterligare sjok som det vore intressant att få mer information om, helt enkelt.
Då släpper vi lite lyssnare.
Ja, jag tänkte precis säga det. För vi hade ju en fråga här med anknytning till det vi pratade om med Christer Pettersson och sånt där. Och då säger Stefan Karlsson, angående telefonavlyssningen av Christer Pettersson som Gunnar pratade om, så har jag begärt ut tillståndet till den från utredningen. Och jag fick svaret att den inte finns. Vad säger du om det, Gunnar?
Jaha, det var ju... Det var ju intressant, för att det borde ju finnas ett tillstånd. Frågan är om inte det har funnits något eller om det har slavats bort. Men det är absolut värt att kika lite närmare på, för att det kan tänkas att jag har tittat på det här någon gång förut och inte minst riktigt nu. Men alltså, jag kan ju bara säga att om telefonavlyssnade honom utan att ha tillstånd, då är det... Det är en ytterligare olaglighet som har förekommit i utredningen. De får ju inte avlyssna utan att ha tillstånd ifrån en domare som ska ha godkänt det. Så är det. Ja.
Jimmy Sköld frågar, hej Gunnar, tack för att du delar med dig av all din kunskap kring Palmemordet. Fick du kopia av brevet från Stig Engström till Sven Anér år 1990 efter att Anér hade ställt frågan om Engströms förehavande på mordplatsen? Vad tänker du om det idag i så fall?
Men det står till och med på brevet att han gjorde det. Och jag hade ju varit uppe med Sven Anér och fikat hos Engström på Skandia. Och då hade vi pratat, ja, alltså det var ganska okontroversiellt. Och då hade det varit så här att det var ju efter rättegången mot Pettersson, och då hade ju de här förhören med anställda på Skandia, de hade ju släppts av utredarna då. Där finns ju de här uppgifterna, alltså olika spekulationer om att Engström kunde vara inblandad och så vidare. Så att det fanns ju ett intresse för det. Men Engström, han sa väl ungefär det han brukade säga om vad han hade gjort under kvällen. Och det var ett ganska odramatiskt samtal vi hade med honom. Men efter det så hade Sven Anér tänkt lite till, och då skrev han alltså till Engström och ställde en serie skarpa frågor och så vidare. Och Engström svarade ju då och var ganska förtrytsam. Och det jag tyckte var lite speciellt, det som så att säga jag tog intryck av, det var ju det här att man kan ju förstå att någon som blir anklagad för att ha någon fuffens för sig i sådana allvarliga sammanhang, att den kan bli rätt upprörd. Men att Engström, han skrev ett textat svar till Sven Anér som oerhört vackert textat, väldigt omsorgsfullt textat. Och jag skulle inte kunna skriva ett så omsorgsfullt textat brev och vara så arg. Så det slog mig att Engström var en väldigt speciell person. Men det är klart att man kan ju säga att han, borde inte jag ha reagerat på de här sakerna? Borde inte jag ha tyckt som Sven Anér att här är vi nära lösningen ungefär, men nej, det var inte så, jag tyckte inte det.
Jag har en fråga här från, nu ska vi se, ja, det är Emil Mattias Lindström Wennberg igen, och den till synes till oss alla tre då. Vilket är det märkligaste spåret ni hört talas om? Och där finns det ju olika åsikter och teorier och liknande, men om man bara ska se det som kanske har, vad ska vi säga, ja, det märkligaste eller minst verklighetsförankring eller vad vi nu vill säga. Ska vi börja med Gunnar eller?
Ja, det är väl det att Palme inte blev mördad. Det är väl kanske mest extrema spekulationer som jag har hört talas om. Mm. Utan att alltihopa var i iscensatt, hur det skulle se ut som om han blev mördad.
Just det. Den teorin är ju, den finns ju där ute, och det ibland så kan man väl tycka att det finns ett visst faktamotstånd där, för att det är ju vissa delar i den offentliga utredningen som inte riktigt stämmer överens med det som läggs fram i den här teorin. Men ja, jag får nog säga att det är nog en av de märkligare teorierna jag också har hört. Det är det. Dan?
Ja, vi tog upp det här när jag var gäst i Något Kaiko och fick prata just om konspirationsteorier runt Palmemordet.
Just det.
Och då var det en av programledarna som bestämde sig att ta det ännu längre. Så att om Olof Palme inte dog, vad säger att han ens fanns? Så han förnekade Olof Palmes existens. Men han skojade ju bara i och för sig.
Ja,
Slagruteföreningen är en gammal favorit också.
Jo, jag kom på, det har ju tydligen nu begärts ut uppgifter och också lämnats ut uppgifter från folk som har erkänt mordet. Och jag har bara fått det refererat, jag har inte läst det, men det var tydligen någon som var 3 år vid tiden för mordet som har erkänt. Och det måste väl också anse det är ganska extrem variant i sammanhanget.
Mm. Jag började läsa igenom det här, men det var väldigt mycket psykisk ohälsa. Ja.
Och det är väl så att säga, det är väl baksidan av det där på något sätt. För det är ju personer som det är alltså genuint synd om givetvis, och som söker någon form av uppmärksamhet förmodligen, och som då hamnar i en utredning för att man själv inte mår bra. Så det blir dubbelt tragiskt, för dels så försvinner ju resurser som kunde lagts på annat inom utredningen då, och dels så är det en person som mår genuint dåligt, så att ja.
Med det sagt lämnar vi Gunnar Wall för den här gången, men kommer tillbaks även nästa vecka med ännu mer från den här sändningen. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com/palmemordet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an fler stora spår. Och så glömmer du inte heller att du kan se hela eventet på cirka 3 timmar på YouTube. Länk finns på vår Facebook-sida facebook.com/palmemordet. Där kan du också diskutera avsnitten med mig och Dan. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com/prsmedia.se. Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut och röva, trodde jag. Vi ska ut och röva.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.